Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Varmt välkommen till Babys podcast och tack för att du har hittat hit. I studion finns jag, Carina Barnmorska, och med, som vanligt, partner in crime,
Rebecca, gynekolog.
Och dessutom ska ni strax få träffa Moa Fors. Moa som är mamma till 3, Majken och tvillingarna Ebbe och Otto. Det kommer att handla om att vänta och föda tvillingar i en minst sagt utmanande tid. Vi pratar liv och död, mest glädje men också lite sorg. Och välkommen till Babys podcast, Moa.
Tack så jättemycket.
Och först och främst, grattis, du är mamma till 3.
Tack. Känns stort och jättebra.
Ja, det gör det. Ja, klart. Vi har pratat i podden tidigare om tvillinggraviditet och tvillingfödsel. Och därför så passar det ju bra att få din mamma berättelse just om tvillinggraviditet eller graviditet överhuvudtaget och dina födslar.
Mm. Ja, men visst.
Det var en utmanande tid, som jag sa, vi hade både pandemin men också att, som du beskriver, dina båda föräldrar fick cancerdiagnoser.
Ja, väldigt tätt in på varandra. Inom ett halvår så blev båda sjuka då.
Ja, så sorgligt och så tufft. Men du, om du skulle beskriva de tankarna, vad var det som hände där kort?
Ja, men det är ju, min pappa varit sjuk med en obotlig hjärntumör som gjorde att jag och min familj flyttade hem några månader till min hemstad eller samhälle där jag är ifrån. Och under den tiden som blev min mamma sjuk också då med en elakartad äggstockscancer. Vilket gjorde att det satte mycket tankar i, vill vi ha fler barn? Behöver vi skynda på oss nu för att var tumören genetisk? Och det skickades iväg prover på det. Och tankarna snurrade ju och vi bestämde att vi kör för ett syskon. Eftersom mamma fick operera bort både livmoder och äggstockar och så. Och då fanns det ju risk att jag och min syster skulle bära på det. Och jag kände att nej, jag är inte klar. Jag vill ha ett syskon till våran Majka. Så vi körde på. Och fort gick det.
Det gick fort att bli gravid.
Ja, det gick fort. Tack och lov.
Ja. Men jag förstår att det är mycket tankar just i den tid. Ska man skaffa syskon? Orkar man?
Mm.
Ja, och det handlar ju både om det fysiska och mentala.
Ja, men visst. Och det är ju under graviditeten med Majken så hade jag en graviddepression. Den gick över under graviditeten, så den höll på några veckor eller månader där. Och det var ju också mycket som man funderade på att skulle jag bli gravid igen under tiden både mamma och pappa var sjuka. Hur skulle jag må mentalt då?
Mm,
skulle det bli depressioner och sen förlossningsdepression och allt? Men sen så tänkte jag att det, nej, nu... Vi vågar och vi har ju familjen runt omkring och vi är så sammansvetsande och vågar prata om känslor och gråta tillsammans och allt. Så att även ifall graviditeten inte skulle fortskrida eller hur det skulle gå så visste jag att vi alla skulle ju ha varandra där.
Pratade du något med dina föräldrar om dina tankar?
Ja, men det var jag. Det var vi öppna med, och det var min syster egentligen som fick mig att tänka att vill vi ha fler barn eller nu? Behöver vi skaffa det nu i så fall? För att hon sa det att jag är klar. Hon har två barn som är 13 och 15. Så hon sa att det skulle jag behöva operera bort så skulle det inte göra med någonting. Men jag kände att nej, men jag har ju min lilla tvååring. Jag vill ju försöka få ett syskon om det går.
Och det gick snabbt att bli gravid?
Ja, det gjorde det.
Och du hade ganska snart, beskriver du, känslan av att det inte bara var en bebis utan två bebisar i magen?
Nej, jag ringde faktiskt in till mödravården för att rådfråga kring, för att jag hade sån otrolig sån här målverk, växtverk som jag kände igen sedan min tidigare graviditet. Och först tänkte jag att det här gör ju väldigt ont. Ska det vara så här? Är det så att det har blivit utomkveds havandeskap? Eller hur? Ja, men ska det vara så här? Men då fick jag ju svar då att det är en enorm smärta som man får då. Och det hade jag ju inte. Men jag hade ju mer än vad jag brukade ha. Och sen så gick det någon vecka till. Och sen så börjar ju illamåendet då kicka in.
Hade du mått illa när du väntade Majken också?
Ja, lite grann. Men då räckte det med att äta lite. Och så brukade det gå över vid lunch. Så det var väl att man behövde fylla på med vätska och den biten. Så det försvann. Men det här var ju, det var ju så fort jag öppnade ögonen. Så jag ville egentligen bara ligga och blunda. Och jag kunde inte titta på telefonen. För att det var som att jag blev åksjuk. Så tv, allt sånt som rörde sig för fort, förvärrade alltihopa då. Men då tänkte jag ju först att det måste vara en pojke det här. För att så här mådde jag ju inte med Majken då.
Tänk så olika det kan vara.
Ja.
Och Rebecka, jag tänker det här med graviditetsillamående, och det har vi ju varit inne på tidigare för att förtydliga det. Det finns ju de som har det här otroliga graviditetsillamående som vi sen, eller som vi kallar hyperemesis gravidarum. Men så finns det ju också att man kan må mer illa. Det är ju inte alltid så, men när man väntar tvillingar. Och Rebecka, du kan ju förklara varför.
Ja, alltså, illamåendet är ju till mångt och mycket kopplat till hur höga nivåer utav graviditetshormonet man har, det som vi kallar för serum HCG. Generellt sett kan man säga, ju högre nivå av hormonet i blodet, desto mer illa mår man. Och nivån blir ju högre om man väntar två, och ännu högre om man väntar tre. Så att det är ju, just när det är en blivande mamma som mår väldigt illa, så brukar det ju ingå att man titta med ultraljud för att se. Är det så att det kan vara tvillingar?
Och det var ju mitt, alltså när illamåendet väl var igång och sådär, så kände jag kände inte att det var två, men tanken slog ju mig. Men sen är det så att min storebror har ett tvillingpar också. Så att där kände jag att skulle det vara tvillingar för mig med, vad är oddsen? Så att där tanken slog mig, och den slog min man också, att så här, men det kanske är två. Och sen var jag så här, ja men det, varje graviditet är olika, vi får se, men jag tror inte det, eller kanske, jag vet inte.
Och sen, men sen gjorde ni ett ultraljud, var det vecka 13?
Precis.
Ja, var det på grund av ditt illamående, eller
nej,
var det...
Det var i den regionen jag födde, då fick man välja att gå på ett tidigt ultraljud utan att göra kubbtestet. Vilket vi valde då, för att vi ville bara se så att det var ett hjärta som slog. Och jag minns så väl när han väntade utanför sjukhuset. Och det var det sista vi sa till varandra, att tänk om det är två. Och så sa vi får se. Och så kom jag in i undersökningsrummet, barnmorskan frågade hur läget är, och då sa jag också det, jag tror att det är två. Och hon sa, ja men det får vi se, sa hon och skrattade lite. Och sen så satte hon ju den här ultraljudsdosan på magen och det kunde inte vara mer tydligare. Så var det ju två små huvuden som så här plopp, plopp. Så var de där och då, ja.
Och då ska vi bara, och grattis till det ska vi säga först då, men varför inte din man Marcus var med? Det var ju därför att vi är i pandemin.
Ja, men precis.
Ja, och därav jättetrist för alla såklart att han inte fick vara med på det besöket. Men där hade ni ju kontakt via FaceTime så du filmade den här skärmen då.
Ja, vi fick byta rum till där specialistläkaren brukar ha sina ultraljudsbesök då, för att det var en bättre apparat. Mm. Och då hann jag ju andas lite och ringa upp Marcus då. Och då räckte det med att jag filmade på skärmen, så skrattade han till och så sa han det är två. Va? Och sen så var vi, ja han såg det direkt. Och ja, men vi var tysta och skrattade lite. Och...
Men jag tänker så viktigt också att få vara delaktig, att inte få vara med i rummet är jättesorgligt. Men ändå att kunna då ta tillvara på tekniken, facetima, att få, ja, som sagt vara delaktig, jätteviktig.
Ja.
Vad var reaktionen från dig Moa? Att du väntade tvillingar?
Jag kände mig väldigt, väldigt lugn. Och otroligt mycket tankar som for genom huvudet såklart. För att det var ju, barnmorskan kollade ju för att se vilken slags tvillinggraviditet det var. Fanns det skiljevägg eller fanns det inte det? Och först så tyckte hon att det var väldigt svårt att se ifall det fanns någon. Så då kom det in en till barnmorska för att bekräfta ifall det var en liten tunn skiljevägg som dansade i vattnet liksom. Och då var det ju darrigt såklart. Men den nya barnmorskan som kom in la handen på min arm och så sa hon det här är jättestort och jätteroligt. Och jag förstår att det är otäckt för jag är också tvillingmamma. Men det här kommer gå hur bra som helst.
Ja, bra, vilket. Ja. Bra grej. Men vad såg de då? Vad var det för typ
de
av tvillingar?
De räknas ju då som enäggstvillingar. Jag kan inte riktigt säga det korrekt på ert språk så att säga. Men enäggs i alla fall räknas de som. Så de har gemensam moderkaka och hade en tunn skiljevägg mellan sig, men låg i samma säck, säger jag rätt då?
Egentligen ligger de ju i varsin säck om de har en skiljevägg, även om den är jättetunn så att säga. Det är ju så att hinsäcken har ju egentligen två lager. Så man kan säga att det yttre lagret av hinsäcken, det hade de ihop. Men det inre rummet, där hade de varsitt. Det är lite grann som man brukar säga, de bor i samma lägenhet, men har faktiskt varsitt sovrum.
Men måste dela kök. Det kan de ju få ha ändå, tänker jag. Något eget privat måste man ju få ha. Ja.
Precis, det är lite grann, alltså man kan tänka lite som att bo i studentkorridor. Så. Ja. Och det här är ju det vi kallar för monokoriotisk diamniotisk. Man förkortar det MCDA. Ja, ungefär 10% av alla tvillingar har det på det här sättet med gemensam moderkaka men varsitt rum att bo i, enkelt.
Så var det.
Ja, och jag tänker information där, när du har en barnmorska som också var tvillingmamma, då kunde du få lite extra information från henne
angående graviditet. Inte så mycket, utan det var mest att de konstaterade vilken slags graviditet det var och sen så bokade de ju in mig ganska snabbt på ett ultraljud med specialistläkaren då. Och där skulle jag få mer svar och så. Så det var ju först i vecka 16 som jag var på mitt första sånt ultraljud med läkaren. Då.
Och då fick inte Marcus vara med?
Inte Nej, då. Han var inte med på några utav ultraljuden alls.
Nej.
Var han inte. Men de var väldigt fina med att jag fick filma och så. Så att han antingen FaceTime om jag ville göra det eller om jag ville ta små videosnuttar då, som han kunde få se.
Hur är din känsla över det idag? Och även lite om du skulle beskriva Marcus, att ni inte får vara tillsammans vid tillfällena när ni får reda på att ni får tvillingar och sen senare på ultraljudsundersökningarna?
Ja, men det var redan när vi fick reda på att vi väntade två och att vi skulle gå på ultraljud då i 2 veckors intervaller, så visste vi ju, vi hade ju ändå levt i pandemin ett år i alla fall. Ett halvår kanske det var bara. Ett halvår. Men att vi visste att det var ju som det var. Det finns, vi kan ju liksom inte, vi kan vara arga, ledsna och besvikna över att vi inte får göra det här tillsammans. Men med tanke på hur allt som hände med familjen och alltihopa, så var vi bara att så här, ja, men det är vad det är. Jag kan inte bestrida det, utan det här kommer gå bra. Vi får liksom jobba med det vi har. Så att jag tycker att vi hanterade det väldigt bra. Sen är det klart att det kändes tråkigt och väldigt ensamt för mig många gånger, att man var nervös att ja, men mådde de bra? Och eftersom de var enäggstvillingar så fanns det ju risk att de skulle få den här sjukdomen TTS, den här tvillingtransfusionssyndrom, säger jag rätt då?
TTTS till och med. Twin to twin transfusion syndrome. Men på svenska säger vi tvillingtransfusion. Alltså att den ena tvillingen snor näring och syre ifrån den andra, eftersom har de samma moderkaka så kan det finnas lite genvägar i blodkärlen mellan tvillingarna.
Och där, Rebecka, kan vi ju, där, förlåt Moa, men där kan vi, för er som vill veta mer om det här så har vi ju pratat om det i avsnittet som då heter tvillinggraviditet.
Mm. Ja, men så det, då var det ju väldigt, när man, ja, men för varje besök så var man ju nervös över att veta ifall de mådde bra eller inte. Så där kunde man känna sig otroligt ensam och nervös i vad det var för besked man skulle få. Men där var ju min läkare som, jag träffade henne nästan varje gång. Samma läkare, att hon var verkligen min räddare under hela graviditeten. För att hon var så rak med information och ja, men jättefin. Och bemötte mig på ett otroligt bra sätt. Så att där kände jag mig otroligt trygg i det rummet.
Och Moa, du befann dig i Småland. Ja. Under den här tiden.
Ja.
Och du beskriver ändå tiden där som du var i väldigt goda händer och ja, blev väl omhändertagen, vilket ju är superviktigt.
Ja, utav min läkare tycker jag verkligen att jag blev det. Sen i tvilling, alltså besök hos ja, med mödravård och sådana saker, så kändes det som det var väldigt mycket nytt kring tvillingar. Så det var skönt att få de här, eller inte nytt, det är ju fel att säga det, men all information som jag behövde fick jag på de här specialistbesöken. Så det var skönt att få gå på dem och få konkret information. Jag tycker om information. Det kändes bra.
Mm.
Men du, funderade du på kejsarsnitt, eller var det mer vården som frågade vilket alternativ?
Nej, det var, ja, men under alla de här veckorna och omständigheterna runt omkring, så när jag frågade i hur, ja, med förlossning och sånt, och jag tycker att det är otroligt intressant med förlossning och häftigt överlag, och då kände jag att, ja, men med allt som råder i familjen och osäkerheten där, så kunde jag känna en slags trygghet i om det skulle bli ett snitt, för då hade jag ett datum när de skulle komma, så att inte pojkarnas födsel skulle, om det skulle inträffa samma tid som min pappa kanske skulle gå bort, att jag någonstans harvade i att jag ville ha ett datum, eller vad man säger. Och att jag ville få välja själv.
Mm.
I hur jag skulle föda mina barn. Så jag snöade in i att jag ville ha ett kejsarsnitt. Fast jag egentligen såg fram emot en vaginal förlossning.
Och egentligen så berodde det mer på att din pappa var sjuk.
Ja, precis.
Mm.
Så här i efterhand har jag ju förstått det. Mm. Och ilskan i att, att jag vill få välja själv. Någonting måste jag väl få välja själv. Och det kunde jag ju inte då. Eller fick inte. Eller så. Så det var därför jag snöade in lite på kejsarsnitt. För att jag harvade efter att jag måste få försöka kontrollera läget någonstans.
Men blev det så att de på sjukhuset när du tog upp att du ville ha kejsarsnitt att de bara sa blankt?
Ja.
Nej? Eller? Ja, okej.
För Ebbe då, han låg ju med huvudet ner och hade gjort stabilt hela tiden. Mm. Så då sa de nej till det då eftersom han var ledande ner i kanalen. Någonstans tycker jag att det kändes ju bra. För att det var ju alla bra förutsättningar för att jag skulle få föda vaginalt igen. Men någonstans kunde jag också känna en ilska i att jag försökte få fram att jag själv kanske inte mådde så bra. Att jag var rädd att måendet i sig skulle brista om jag inte fick ett kejsarsnitt och skulle få kontroll på någonting. Kanske låter luddigt.
Nej, tycker jag inte. Jag förstår precis vad du menar. När du sen kom fram till, eller liksom när det sen blev dags för själva födseln, kände du fortfarande liksom en ilska och besvikelse över att du inte har fått bestämma själv? Eller hade du liksom landat i att... Ja, men,
nej, jag...
Ja, det här kan bli bra också.
När jag fick det, nej det blir inget. Så gick jag på ett Aurora-samtal och hade... samtal då med en barnmorska där och pratade med min läkare också kring det, och jag fick så rak och bra information som jag ville ha kring varför de säger nej och vad som kanske är bäst för mig, och pratade väldigt öppet kring hur jag kände med kejsarsnitt eller föda vaginalt. Så sen när min förlossningsplanering kom i vecka 34 tror jag det var, då var det helt okej. Och då var de mer såhär, det blir vad det blir. Alla de här veckorna till att förlossningen kanske, det kanske sätts igång tidigare av sig själv. De kanske kommer tidigare. Alla frågetecken som fanns under graviditeten, det var ju bara att åka med. Att det blir vad det blir. Och det finns ingen prestation i hur jag föder mina barn, utan det blir vad det blir och det blir bra.
Var du orolig? Du beskrev, Moa, med Majken under den graviditeten att du fick en depression. Var du orolig för att det skulle drabba dig under denna graviditeten?
Ja, det var jag. Och det flaggade jag för på mödravården också. Och pratade väldigt öppet med min familj. Och försökte lyssna mycket till mig själv. Också i att försöka känna igen signalerna kring det. Och sen att ha en liten tvååring. Min dotter, hon var ju verkligen ett lyckopiller. Mycket. Och särskilt när sorgen finns där också. Så är det... Försöker man fokusera på det fina och att det faktiskt kommer komma två små liv. Så.
Mm, du tänker verkligen positivt, Moa. Mm,
jag försöker det.
Ja, nej, men jag kan ju förstå också att såklart att det här kommer upp, de här tankarna med depression och därav kanske också funderingar på vilket förlossningssätt. Men jag tror att det låter ju som inom dig så ville du ville ju själv helst föda vaginalt, vilket du ju också gör.
Ja, det gör jag.
För
det var häftigt.
Det var häftigt. häftigt med en tvillingfödsel. Med Majken också, var det en bra förlossning där?
Det var en bra förlossning, en ganska lång och utdragen sådan. Men hela tiden väldigt, väldigt bra, tycker jag. Ja, jag har bara, när jag ser tillbaka på den innan då tvillingfödelsen, så har jag också, det har ju varit en positiv upplevelse att jag sett fram emot att föda barn igen. Så när jag fick reda, när vi fick reda på att det var två, så var det ju, jag försökte hitta klipp på tvillingförlossningar, både kejsarsnitt och vaginala, just för att det är så fascinerande vad kroppen klarar av, och att jag såg fram emot att jag skulle få chansen att prova på det.
Och nu får du det. Du blir igångsatt, som man ju blir med tvillingar, i vecka 37. Stämmer det?
Ja, 37 plus 0.
Ja. Och berätta, hur går det till? Då kommer ni inte sjukhuset till förlossningen om Marcus får vara med.
Ja, vi fick ju sagt till oss då att han fick vara kvar inne på förlossningsrummet, men inte lämna rummet. Utan när han väl kommer in, då är han fast där inne, så att säga. Nej, men vi hade hela den dagen var jättefin. Att det var, det började med att jag fick komma in och bli undersökt, och de kollade med ultraljud för att kolla så att Ebbe fortfarande låg med huvudet ner i kanalen då, så att det skulle bli en vaginal förlossning. Och kolla blodtryck och allt sånt, och sen så fick jag igångsättningstablett, en Augusta. Och så fick jag ju det då varannan timme. Och då hade vi det ganska trevligt. Vi åt lunch och drack kaffe och kollade lite på serier och hade egen tid, för det brukar vi ju inte ha. Så det var jättehärligt och roligt. Och pirrigt när man var i det här stora förlossningsrummet fick vi då. Och se de här små banden som de la fram och förberedde liksom att det skulle komma två. Så. Och sen så kickade det igång. Vid 3:30 någonting så tror jag att slemproppen gick. Och molvärken började. Och så hade jag sovit så dåligt den natten också. Så att jag började må ganska illa och kände att nej, men det här är ju inte bra förutsättningar. Så jag försökte sova. Så jag fick till att sova i 1,5-2 timmar. Trots att det hade börjat komma lite mer starka sammandragningar, skulle jag väl säga det i så fall. Och sen så undersökte de mig och kollade, och då var jag öppen 3 cm ungefär vid klockan 6. Och sen öppnade jag mig inte så mycket mer fram till klockan 8. Eller då var jag öppen 5 cm och hade ganska stark molande värk liksom. Och då pratade vi lite vidare om hur vi skulle fortsätta med igångsättningen. För nu, ja, vad nästa steg skulle vara.
Hade du fått 8 tabletter Angusta?
Jag hade nog fått 6 stycken. Det började klockan 10.
Okej. Okay. Ja.
Tror jag.
Mm.
6 eller 4 tror jag det var. Jag kommer inte riktigt ihåg.
Och då tänker man att man vill byta till något.
Ja, eftersom jag hade öppnat mig så pass. Och min önskan i det här var att de skulle ta vattnet. För att det skulle kanske komma igång ordentligt då. Men vi väntade med det. De sa att nattpersonalen skulle få ta det beslutet i så fall. Vilket nästa steg skulle vara. Men jag bad dem att få en epidural inför att vattnet skulle tas. För då visste jag att nu då kommer ju verkan att dra igång ordentligt. Och då vill jag kunna få en liten paus mot smärtan som jag redan hade då. Ja, så den fick jag. Vad sa du?
Ja, och då tänker jag att om man känner i det läget att man vill ha, eller något annat läge för den delen, så finns det ingen prestige med att ta
en epidural. Nej, men absolut. Och jag tänkte att jag ska må så bra som möjligt. Och lustgas var ingenting för mig, för att jag känner mig alldeles... jag blir alldeles borta och kräks och mår så dåligt av det. Så jag kände att nej, men epiduralen funkade bra sist, så det kör vi på. Och narkosläkaren kom och vi pratade och allt var så otroligt lugnt och jätteroligt. Vi hade kul, trots att det gjorde väldigt ont, så var det ju... vi hade kul. Och sen när epiduralen hade kickat in, verkarna stannade av och jag fick till att äta lite. Så man hör ju genom väggarna, va? Och så hörde jag hur en kvinna, hon kämpade på. Och så sa jag ändå till Marcus att ja, men jag är nog inte så nervös inför det sista här nu. Det här kommer gå bra. Och då hör jag ett jätteskrik på andra sidan. Och då kände jag att vi kanske kan ta och höja musiken lite. Det här inne bara, för nu blev jag lite nervös när jag hörde att hon kämpade på så mycket. Ja. Mm. Men vid klockan 11 så beslöts att vattnet skulle tas på tvilling 1 då, på Ebbe. Och då var jag fortfarande öppen 5 cm. Så från klockan 11 till klockan 12 så öppnar jag med rasande fort och han åker ner i kanalen. Och då börjar mina krystvärkar lite grann. Då och ordentligt, så då fick jag koncentrera mig mycket på min andning. Ha Marcus nära, och det funkade bra att han tryckte på, eller höll med tummen mellan mina ögonbryn. Så att det inte skulle rynka pannan. Så att jag skulle tänka på att jag skulle slappna av i verkarna.
Där har man en jättefin punkt.
Ja.
Som man använder både med nålar, alltså akupunktur och akupressur. Jintang heter den. Där kan man trycka med tumspetsen.
Ja, men jag tyckte det funkade jättebra. Och det är... vi hade så fint samspel med att det räckte med... Jag låg ju halvsittandes på... eller halvliggandes sittandes i sängen. Och då räckte det med att jag liksom lutade huvudet mot Marcus. Så att han såg att nu är det dags för mig att trycka. Och sen så tog jag bort huvudet. Och då släppte han. Så att jag behövde inte säga så mycket. Utan det bara var tyst och lugnt. Och jag fick andas, och de hade släckt ner i rummet, och då var det efter midnatt, så det hade börjat bli lite mörkt, och ja, men det kändes fint. Och sen så ringde ju förlossningsläkaren då när jag sa det känns som att jag börjar vilja krysta nu, eller det börjar trycka på ordentligt nu. Och då visste jag ju att teamet då stod redo för att alla skulle komma in, och min barnmorska ringde till förlossningsläkaren och sa att nu började det närma sig. Och det samtalet hade jag ju så väntat på att hon skulle ringa. För man blev så sporrad och visste att nu kommer alla komma in. Och nu gör vi det här. Vad roligt.
Vilket teamwork Marcus och du hade. Och personalen också, låter som. Men de var verkligen ett team. Det här lugna födande rummet som du verkligen går in i.
Ja, men jätte superfint verkligen. Och alla kom, och jag halvlåg ju fortfarande i sängen då, så jag behövde inte få upp benen i gynne eller i de här stöden eller något sånt, utan jag kunde ha fötterna på sängen. Och sen så kramade jag runt Marcus och började krysta. Och sen så hann jag känna någon sekund där att det är ju... Nu hoppas jag att det inte är någon som kanske har kräkfobi. Det är ju lite som att kräkas med könet. Att man kan inte stå emot, utan det bara när kroppen bestämmer sig så är det, då är det bara att åka med. Och våga åka med. Och där några sekunder liksom, precis innan man känner att nu krystar jag. Då hann jag bli lite rädd i någon sekund att det här är lite otäckt. Men då hann jag säga det till barnmorskan inför nästa verk att så här, jag blir lite rädd så att jag tror att jag håller emot. Så ni får prata med mig att precis när ni ser att nu tar jag i. Då får ni liksom så här, det här går bra, det är lugnt, det är ingen fara.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och den bekräftelsen fick du?
Vad sa du?
Fick du den bekräftelsen att det här är helt normalt?
Ja, både från min barnmorska och från Marcus.
Och det kände du att det lugnade dig?
Ja, det tycker jag. Så att allihopa kom in efter en stund. Och var fortfarande i det här lugna rummet. Att det inte var att de stormade in. Utan det var lugnt, verkligen. Även ifall när förlossningsläkaren liksom kände på magen. Och det var CTG-apparater. Och allt sånt. Så var det bara lugnt. Eller så kanske det var jag som var väldigt inne i mig själv. Men jag upplevde det som väldigt lugnt. Och Marcus också. Och han var ju inte i min bubbla. Men lugnt.
Mm.
Och pirrigt.
Och pirrigt, ja. Mm. Jag tänker att det där lugna rummet, det är ju som mest oxytociner. Alltså vi pratar födande hormoner. Mm. Det låter ju som att du har med dig det här redan innan du går in i graviditet och förlossning, Moa. Och det kan göra en stor skillnad faktiskt. Och just det här mörka, tysta, lugna rummet med musik eller vad man vill ha. Det händer saker i en som förstärker förlossningsverkarna.
Ja, men och sen tror jag mycket med att tänka att det blir vad det blir. Och om det skulle bli att det skulle bli kejsarsnitt mitt i alltihopa, ja men då får det bli så då. Men jag kan inte styra över det, utan då tar jag det när det kommer.
Du har verkligen ett öppet sinne.
Ja.
Och det tror jag hjälper till att få en bra födsel och en upplevelse.
Mm. Ja.
Hur blir det? Vad skulle du säga, Moa?
Nej, men det så är det ju. Och det var väl det också som gjorde att det gick så pass bra och lugnt till när Ebbe föddes. Och han kom ut och han skrek direkt. Och då hann ju alla verkar liksom, då försvann ju alltihopa. Så att han kom ut, skrek direkt, och sen hade vi önskat i förlossningsbrevet då att Marcus skulle få upp honom på bröstet och ha honom hud mot hud. Medan jag skulle föda ut Otto då. Så att där fick vi ändå några minuter till att jag hann se Ebbe, och vi var så här, oj men gud, nu är han här, och hej på dig, och han ser Marcus sätta sig i fåtöljen och sånt där. Och sen så då medans jag hade fullt fokus på Marcus och på Ebbe, så började läkaren då försöka styra och hålla fast Otto samtidigt som en undersköterska försökte fånga upp hjärtljud då med de här CTG-doserna.
Hur låg Otto? Hade han legat på tvärsen?
Han låg tvär, inte helt tvärläge, utan mer diagonalt. Han. Så de fick ju styra ner honom. Och så fort de började liksom dra ihop, hålla fast min mage, så drog ju verkarna igång igen. Och då hann man ju tänka att, vad skönt att nu är det över. Och sen så kommer man bara att nej. Nu kommer det en liten till. Inte nej som att nej. Men ja, just det. Det ska ut en till. Och det är ju precis som att föda ett till barn. För mig var det det. Att det inte var en sån här... Vi skojade att han skulle vara Easy Rider. För det var en lastbil utanför sjukhuset som det stod Easy Rider på. Mm. Jag tänkte, ja men det är han. Nummer två. Kommer vara det. Det gick bra. Men det var ju till barn.
Mm. Kändes det på samma sätt, tycker du? Med de båda?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Jag tyckte att det var lite svårt. För att då försvann ju Marcus. Och jag hade liksom kramat honom under kryssningsarbetet med Ebbe. Och då kom jag ihåg att jag tyckte det var svårt att veta vad ska jag hålla i mig. Liksom, nu försvann min teknik. Men det gick bra. Han kom ut bara efter en kvart. Så det gick fort. Han skrek inte direkt, så de fick ge frotté. De frotterade honom.
Ja, vi säger frottera. Man stryker liksom med en handduk eller med handen eller sådär. Precis. För att de ska vakna till. Sen tar det ju lite olika tid för bebisar att de har ju gjort den resa de har gjort och lagt sig lite i pausläge. Så att att man kommer ut och ser ut lite som en trastocka, det är helt okej. Men man ska snart återfå liksom lite kraft och stuns i kroppen. Så. Men då kan man hjälpa till med att stryka lite försiktigt på barnet. Ta det nära in till sig och så. Ja.
Ja. Mm. Ja, men han skrek inte direkt. Och det var ingenting som jag reflekterade över. Men Marcus har berättat i efterhand att han tänker att nej, varför... Vad är det som händer nu? Men kolla i min journal så är det är ju inte mer, alltså, vad kan det vara, max en minut. Och det var ingenting jag reflekterade över, utan jag upplevde det som att jag fick upp honom till mig direkt på bröstet.
Alla barn skriker inte direkt, och det är helt normalt också.
Ja. Så det gick bra. Jag fick en större blödning dock. Precis över gränsen till vad som är normalt. Så jag fick någon sån tablett under tungan som jag fick en extrem frossa av.
För att du
är det Cytotec? Kan det vara det? Någon sån, någon tablett som skulle stoppa upp.
Man använder det kanske lite olika på olika ställen, men Cytotec använder vi på en del sjukhus. Ja.
Så det fick jag. Ganska direkt. Men jag hade fortfarande Otto på mig. Och så fick jag klippa navelsträngen på Otto. Det var lite roligt eftersom jag inte har gjort det på mina andra barn. Det var min tur med råge. Men efter den blödningen. Och ser jag själva förlossningen i sig med smärta, så tycker jag inte att själva kryst och den smärtan gjorde ont, men den gjorde inte lika ont som när de var tvungen att trycka på min livmoder, alltså på magen, för att se så att den drar ihop sig, för att det kom ut så här koagulerat blod och sådär, så de var ju tvungen att se så att jag drog ihop mig ganska snabbt, och den smärtan tyckte jag var fruktansvärd.
Var det värre än att föda barn när vi trycker på magen?
Jag tycker det.
Mm.
För det var en helt annan smärta.
Ja.
Det var ju, den gjorde ju riktigt ont. Den andra kändes ju mer som en kraft som kroppen liksom, verkligen pressade ut. Det här var ju som att bara slå riktigt, riktigt hårt på ett blåmärke. Liksom. Så.
Men då hade inte moderkakan lossnat?
Nej. Den ville ju inte lossna. Så den satt kvar i en halvtimme och då hann de ju... Min moderkakan med Majken släppte inte heller direkt. Och där var det prat om att jag kanske skulle få upp på operation då, få ta bort den. Så det behövde jag inte för den släppte till slut. Och det gjorde även den här. Och det var ju en av mina rädslor i så fall under förlossningen var ju att moderkakan inte skulle släppa. Så att jag skulle behöva separeras från pojkarna och upp på operation. Så där var min barnmorska väldigt rak med mig och var så här, Moa, den här moderkakan den vill inte släppa. Och vi har ett tidsspann till när vi vill att den ska släppa. Och där var det några minuter som jag verkligen tappade mitt lugn i att jag blev så här, jag vill inte. Det var inte det här som jag trodde var beredd på allt. Men den här biten, nej.
Och av anledning är separationen från Marcus och barnen?
Ja, och sen att jag tänkte att allt har ju gått så bra.
Mm.
De är ju här nu. Sen så är det ju, glömmer man ju bort att det är ju en till liten förlossning med en födsel av moderkakan som ska ut. Inte att man alltid måste krysta ut den, men den ska ju ut.
Mm, det ska den. Men du slapp operation. Och
ja, gjorde det.
Man
det
kunde leda den ut.
Ja, jag kollade på förlossningsläkaren och var så här, för att jag ska hitta tillbaka till mitt lugn så behöver jag att du är jättedetaljerad med mig och rak i vad som händer om det blir operation. Vilket han var och var lugn. Och till slut då så släppte den. Vilket var skönt. Jo. Så då fick jag vara kvar med pojkarna.
Och du fick ju använda några metoder för att liksom öka på ditt kroppsegna oxytocin. För att få den att släppa.
Ja, jag fick ju både... Jag fick upp pojkarna båda två hos mig för att de skulle börja amma. Då och stimulera bröstvårtorna. För att det kan göra att moder...
precis.
Mm. Jag tappar i ordet. Men att... Ja, men precis.
Moderkakan.
Att
den skulle släppa. Ja, och livmodern drar ihop sig.
Och sen hade de ju satt akupunktur i lilltårna också. Och drog lite lätt i navelsträngarna. Och till sist så kunde jag krysta ut den. Så det var väldigt skönt att det... Ja, men det kändes som ett team där också. Att de var väldigt så här, jag sa det där med att nu börjar jag börjar bli rädd nu. Och då fångade de liksom upp det väldigt, väldigt bra. Så kommunikativt tyckte jag att vi funkade jättefint allihop med varandra.
Och det kan vi väl rekommendera tipset att amma barnen. Det rekommenderar vi ju så tidigt som möjligt alltid. Men framförallt när moderkakan sitter kvar. Nu vill ju inte alla barn amma. Direkt eller suga direkt när de föds. Det är ju olika barn, unika bebisar som föds också. Men då kan man ju stimulera sina bröst och bröstvårtor. Mm. På ett sätt som gör att oxytocinet flödar till. Och med det så drar livmodern ihop sig. Och förhoppningsvis gör så att moderkakan lossnar.
Mm. Precis.
Så det var mycket bra. Och det här med akupunktur i att man sätter nålar i lilltån brukar också funka väldigt väl. Så man provar lite olika saker. Det finns tryck också som man kan göra på fötterna.
Mm.
Men det var väl härligt tycker jag att den kom och att blödningen minskade. Eller den kan ju inte minska, den är väl vad den är, men att den inte fortsatte.
Ja, men precis. Det var inte så att... Det var något akut utan alltihopa drog ihop sig bra och fortsatte inte blöda efteråt. Och jag fick en lätt grad 2-bristning som syddes på salen som tog lite tid. Men, men annars kunde upp och gå efter någon timme, gå på toaletten och det var ju jättekonstig känsla liksom, att inte ha det här, alltså, en fylld buk längre med två bebisar som håller, liksom, håller ihop mig. Utan nu kändes det som att jag var lite som en sån här spratteldocka nästan. Som att jag hade ingen stadga i kroppen längre.
För du hade ju två rejäla bebisar i magen. Ja. Ebbe vägde väl 3,2 och 8,2. Lite mindre,
2,650. 2,615.
Ja.
Så att de var ju stora tvillingar.
Mm.
Räknas de väl som, tror jag.
Ja.
Mm. Ja, och dina magmuskler måste ju verkligen ha liksom delat sig ordentligt för att ge plats åt de här. Så jag förstår att du kände det som lite sladdigt på botten, liksom. Jag håller inte ihop riktigt.
Nej, det var ihåligt, så att säga.
Ja. Ja.
Det var det.
Hur var tiden på BB sen då? Hur länge var du kvar?
Jag önskade att få stanna kvar på BB i några dagar. Just för att jag hade varit så öppen med kring måendet. Att jag var rädd för att jag skulle hamna och få baby blues. Eller, så att det inte var början på... Jag vet inte när en förlossningsdepression börjar. Eller någonting med mitt mående. Så att Ebbe och Otto mådde bra. De hade lite förhöjd bilirubinvärde med gulsot. Men inget som behövde behandlas. Mm. Jag mådde jättebra trots att jag hade förlorat blod. Så det var ingenting som behövde järntabletter eller någonting sånt. Så vi alla mådde bra. Det var bara att jag önskade att få vara kvar så att de kanske kunde se också ifall det finns några varningsflaggor. Så det var mest det. Så att efter förlossningen så var Marcus kvar någon timme. Sen var han ju tvungen att lämna då på grund av coronan. Så han åkte hem och tog hand om Majken och förberedde inför att vi skulle komma hem. Och jag var kvar med pojkarna och fick ett jättefint stöd på BB. Och att de kom in och tittade till en och var det mitt i natten och båda skrek så var de så fina och var så här, men det är klart att vi byter en blöja eller vi kan hålla medan du ammar en av bebisarna eller försöker lugna och var väldigt värna om mig också. Så att ja, all eloge till personalen.
Hur många dagar blev du kvar på BB?
4 dagar.
Mm. Och var du nöjd och trygg när du åkte därifrån?
Ja, jag kände mig väldigt... De var ju så här, du får stanna kvar längre ifall du vill. Och jag kände att nej, men nu vill jag nog åka hem. Det känns bra. Och båda två hade ändå bra tag med amningen. Och det kändes bra. Jag kände mig redo att få åka hem.
Mm. Du ville och önskade amma. Och det blev bra.
Ja, jag ammade i 2 månader.
Mm.
Jag har haft problem med att behålla vikten när jag har ammat. Och då kände jag att jag ammar så länge jag mår bra. Och är det så att det inte går, då får vi gå över och ge ersättning också. Och vi gjorde ju lite 50-50. Och sen började jag rasa i vikt igen. Och då kände jag att nej, men nu, det här går inte. Jag måste ju orka själv för att jag ska kunna ta hand om mina barn.
Verkligen, verkligen.
Så 2 månader blev det i alla fall.
Och ingen prestige där heller är viktigt.
Nej,
att säga.
Verkligen.
Att vi inte skuldbelägger någon som inte vill eller kan amma av olika anledningar.
Nej, det blir vad det blir och man gör det som är bäst för en själv och ens egna barn.
Ja, absolut. Men kunde du under den tiden som du ammade, tvillingammade du?
Ja, jag fick till det några gånger. Gjorde jag. Men jag tyckte att det var ganska svårt för att jag upplever själv att jag inte har så stor byst. Så att jag fick liksom inte till dem, jag fick inte till att de skulle ligga på ett bra sätt och att jag ändå skulle känna att jag satt bekvämt och inte liksom hängde framåt och fick ont i ryggen och sådär. Så att oftast var det att jag ammade en i taget eller ammade varannan och så tilläggsmatade vi då med ersättning. Och Marcus har ju varit hemma med mig sen strax innan pojkarna föddes. Så att vi har ju alltid haft varandra nära liksom.
Vilket stöd. Mm. När ni ändå har tre barn, tänker jag. Vad härligt.
Ja.
Kunna ha varandra, hela familjen där.
Ja, ja men det är ju, känns ju verkligen jättebra, för den här tiden kommer ju inte igen.
Nej.
Hur hann din pappa träffa pojkarna innan
han gick bort? Ja, det gjorde han. Pojkarna föddes 3 juni och min pappa gick bort 27 augusti. Så att det var ju verkligen en milstolpe för honom att få träffa sina två nya barnbarn. Och jag minns så väl någon gång under graviditeten när han hade fått sin, sin dom i att det finns ingenting mer vi kan göra nu. Att han låg hemma i sin säng och han var så ledsen och så sa han, snälla håll om mig Moa. Och att jag fick krypa ner i sängen och skeda min sjuka pappa med den här otroligt stora magen. Och två bebisar som sparkar honom i ryggen liksom. Att det verkligen var så här, gud här liksom skapar jag två nya liv. Och det försvinner mer och mer. Samtidigt som man fyllde på en livsgnista i honom också. I att jag ska klara det tills att de kommer. Jag vill ju också få träffa dem.
Ja, precis.
Så ja, men de fick träffa honom. Det kändes fint.
Och säkert otroligt fint för honom också. När han hade haft det som liksom ankar att hänga upp sig på. Att jag ska liksom är klara med att se på sev. Tvillingarna.
Det var.
Fina ögonblick där. Det är en tunn liten hinna där emellan livet och döden ibland. Ja,
det är det.
Men hur var det med bebisbubblan? Kunde den infinna sig hos er när sorgen och döden ändå stod där så nära er?
Ja, det tycker jag att det kunde. Det var ju, alltså det är ju så otroligt mycket sömnbrist. Man är ju vaken så mycket och det är två bebisar som skriker och man räcker inte till. Och, ja, men ens egen kropp, man är ju inte frisk och pyr och pigg i kroppen efter en graviditet. Det är mycket som händer med en själv. Men jag tycker att man, någonstans där i sorg och alltihopa, så var ju ändå barnen lyckopillerna eller sådär, och att de är ju det som har hållit mig på banan, eller vad man säger. Det är klart att man är ledsen och kan känna en stor sorg, men de ger ju så otroligt mycket glädje, verkligen, även att det är tufft, jättetufft ibland, men det är ju de som är livet någonstans.
Du kunde fokusera på livet.
Ja, men om morgonen när pappa gick bort så hade jag fick, när vi vakade där i några dagar, så fick jag åka och hämta Ebbe en dag och Otto en dag. För liksom, jag kunde inte ha med mig båda och samtidigt vara liksom, och vaka och vara nära pappa. Så då tog jag en bebis varannan dag. Och så hade Marcus de andra barnen då. Eller Maiken och bebis. Och det var speciellt att få ha sin lilla bebis i famnen när pappa somnade in. Eller han hade somnat in. För det kändes också så otroligt tryggt i att, ja men, min trygga hamn som har varit en otroligt stöttande hamn, min pappa, och kärleksfull. Finns inte mer, men jag är ju en trygg och stark hamn nu för mina barn. Och jag vill ju ge allt det som min pappa gav till mig, vill jag ju ge till dem. Så att det...
Det var fint.
Ja.
Åh, vad starkt.
Ja, verkligen.
Det var så starkt, då får jag sitta här med.
Jag tror både Karin och jag gråter lite nu. Så... Hans för snörver.
Ja, som sagt, livet i sig och Ja, våga. Döden kan ju vara så otroligt otäck, men så vacker i stillhet också, om man får gå bort på det sättet. Och det var så fint som det bara kunde vara.
Mm.
Och barnbarn och allihopa har alltid varit väldigt närvarande i pappas sjukdom. Liksom. Den yngsta då är ju pojkarna. Och alla fick säga hej då. Både när pappa levde och de timmarna han var kvar hemma. Och vi fick sitta ner med honom och så. Så det hade inte kunnat bli bättre. Och vad man borde fira livet och vara mer tacksam oftare.
Mm. Otroligt. Ja, fint, vackert, starkt. Starkt av dig, Moa, och kunna berätta det här för oss och er där ute. Och starkt att kunna fokusera på livet ändå. Det är inte lätt när man sitter i den sitsen som du gjorde där faktiskt.
Nej. Ibland så kan jag tänka efter och tänka att jag undrar när fallgropen kommer. För någon gång borde den ju komma. Men,
men det är inte säkert heller.
Nej, eller så gör den inte det. Nej. Jag tänker att så länge den inte gör det och ifall den kommer så får jag väl
får du hantera
ta det då.
Ja, det är väl precis så.
Mm. Ja.
Men det har gått en tid, är det ett år sedan?
Ja, ett år.
Mm. Och hur har året med dina tre barn varit, förutom sömnbrist?
det har ju varit jättebra. Det är ju mycket som händer när man får reda på att det kommer två bebisar än en. När det är bostad, det är bil.
Mm.
Det är ju mycket sånt som har hänt. Att vi har fått köpa en större bostad, flytta och allt som hör där till. Och verkligen känna att vi rotar oss ordentligt och njuter av att se våra små växa och hitta kompisar och allt. Så att det är tufft men jättekul att se utvecklingen, och det blir ju bara roligare och roligare ju mer de är med och ger tillbaka, och man ser att de busar med varandra och man säger ajaj till den andra, och så sitter Otto till exempel och tar upp fingret och säger ajaj också, att de liksom, eller så tittar de på varandra och så säger de ajaj, att det här vet jag att det här får vi inte göra, men vi gör det ändå.
Mm. Det är klart man ska prova.
Så att de är så goa och det är så roligt. Är det ju.
Vilken utveckling, tänker jag. Den går så himla himla snabbt.
Ja. Ja, men verkligen.
Och så har du Marken som läxar upp dem kanske och hjälper delvis.
Ja.
Ja, vad tyckte Marken om att bli?
Ja, men vi hade ju förberett henne ganska tidigt för att det skulle komma två bebisar. Och vi finns en gammal bok som heter Busiga bebben, som man kan öppna flikar liksom och se vad bebisen gör i magen. Och den var väldigt bra för henne. Då fattade hon liksom att ja, men det är en bebis här i. Och att det skulle komma två. Och vi tog reda på att det var två pojkar. För att det skulle, dels att ifall pappa skulle gå bort så ville vi kunna berätta att det är två pojkar som kommer. Men också för henne att det kommer två småbröder. Och hon tog det ju, har ju tagit det hur bra som helst. Och förvånansvärt bra. Och det är klart att det kommer tjuvnyp och lite sådana saker. Men vi har varit noga med redan sedan pojkarna kom hem att även ifall de skriker och vi vet att de har det bra, de är mätta och de är bytta på, det, liksom, det är bra. Men har varit noga med att säga till pojken att nu får ni vänta, nu är det Majkens tur. Så att hon också får känna att nu är det min tur. Att nu får bebisarna vänta. Att det inte bara är Majken som, nu får du vänta för nu måste de få mat. Eller nu måste vi göra det här med pojkarna. Utan att hon också har fått känna att nu är det ju faktiskt min tur.
Hon får ta
så det har funkat bra.
Ja, Moa, en som sagt väldigt härlig, positiv, stark berättelse om dig och dina graviditeter och din familj med din Marcus och dina tre barn. Trots sorg som du vänder, eller jag vet inte om man kan vända sorg till glädje, men att båda får plats lite samtidigt och turas om.
Försöka hitta glädje i sorgen kanske.
Ja. Jag tycker du säger så otroligt fina saker, och bland annat så säger du att det här är en hyllning till livet.
Mm. Verkligen.
Och jag vet inte hur man avslutar ett sånt här fint avsnitt, Rebecca. Vad tänker du?
Nej. Ja, vi kan nog bara tacka. Ja. Tack Moa för att du delar med dig av allt. Ja. Mycket starkt att ta med sig. Jag sitter fortfarande och tänker på att du beskrev att det var roligt och mysigt att föda barn. Mm. Och då, jag blir så glad som förlossningsläkare. Att höra att man verkligen kan få en sån stämning i rummet. Även om det är speciellt med tvillingfödsel och det är mycket folk på rummet. Men att du ändå kände liksom att det var lugnt. Lugnt på rummet och att det var roligt att föda barn. Det är liksom det man vill att folk ska tycka.
Ja. För det var så mycket skräckhistoria, eller inte skräckhistoria, men mycket med att det kom mycket komplikationer, mycket kan hända. Och då kändes det mer som att allt har ju gått jättebra. Man måste väl få höra att det går bra också, att det inte bara är, det är klart att hemska saker sker, men det kan ju också gå väldigt bra.
Som oftast faktiskt.
Precis.
Och du har ju ett fullt bagage med dig in i både graviditet och födsel. Och ändå så är det här det största, säger du, och hyllningen till livet och bara positiva minnen. Och det tänker jag får bli våra slutord.
Ja.
Och Moa, massa kärlek till dig. Jag sitter här med tårarna i ögonen. Med allt du har berättat, för det har varit så himla fint. Tack.
Ja.
Kärlek till dig och hela familjen och lycka till med allt. Jag tror att du, eller jag vet att du gör stor skillnad för er många där ute att lyssna till dina fina ord.
Tack.
Tack Moa. Ja, Rebecca, starkt. Inte ett öga torrt här i alla fall.
Jag blir
otroligt berörd. Jag tycker det är otroligt fint att det kan få vara så här också. Och vi ska försöka stödja alla i alla situationer, som sagt. Men ja, vi är ju snart tillbaks, Rebecca, du och jag. Vi har ju massa avsnitt, men det vi vill rekommendera är att lyssna på, kanske när vi tänker på det här avsnittet också, det är ju tvillinggraviditet och tvillingfödsel, förlossning, som vi ju har pratat om.
Ja, jag tänker att då har vi liksom tre avsnitt som är lite olika skeden av tvillinggraviditet och förlossning och lite olika perspektiv. Det knyter ihop det fint, tycker
verkligen. Jag. Med Moas fina berättelse. Ja. Ni ska jättegärna följa oss på Instagram, Babys Podcast. Och ni får jättegärna lyssna på vår systerpodd, Amningspodden, och följa oss där också. Kärlek till Moa och familj och kärlek till alla er där ute. Så hörs vi snart igen. Ha det gott. Hej då, Rebecca också.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.